Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
I veckans podd undrar vi vem smittar vem.
Vi belyser några av Met-galans snackisar.
Förödande information angående abortlagarna har läckt från The Supreme Court.
Tobias ger 5 tips på hur du startar eget företag.
Och till sist listar vi 3 Eurovision-favoriter du antagligen har glömt bort.
Nu kör vi!
Tobias och Gabriel.
Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel.
Och det är jag som är Tobias.
Tobias, jag brukar inte fastna så mycket för reklam.
Nej.
Jag vet inte, jag är inte så uppdaterad längre. Helt enkelt, jag byter kanal när reklamen kommer.
Just det.
Men nu är det så att nu har jag sett en reklam som jag har blivit så förälskad i. Det kan vara så att du har sett den här, för den går väldigt mycket på tv just nu. Jag måste bara få spela upp den.
Mm-hmm. Vad gör era föräldrar då?
Min mamma programmerar. Min pappa spelar paddel.
Jaha. Han kanske jobbar med något också?
Nej, jag tror inte att han hinner. Han har jättemycket paddel han måste göra.
Jag förstår.
De är bäst.
Har du sett den?
Alla de där är de bästa någonsin.
Ja, jag vet, men den här just med paddel.
Nej.
Alltså kan det bli mera 2022?
Nej.
Min pappa spelar paddel. Ja, men han kanske jobbar med något.
Nej,
jag tror inte han hinner det. Han har jättemycket paddel han måste göra.
Det är så bra. Men det måste ju vara skådespelare dock ändå, eller hur?
Exakt. Men ja, det kan ju inte bara vara taget så här.
Hur många har de hittat liksom? Helt sjukt. Det är samma som här bara, jag har gjort den i helgen då. Bara, nej, pappa fyller 45. Jaha, fick han något fint? Hängröv. Han är fin ändå, sin mamma.
men alltså, och de här barnen, men det är, och det är sån timing.
Det är det. Ja. Hur kan de ha sån timing? Ja. Det är så bara, man måste ha ett riktigt jobb också. Nej, direkt. Nej, tror inte han är inne, förstår du.
Hur många barn tror du det är som känner igen sig i det här?
Ja, men alltså, de fattar ju inte bättre.
Nej, men alltså jag tänker bara så här, att alla dessa paddel, när man går in på sociala medier idag, det är bara paddel överallt. Mm. Jag menar, det bara måste vara många barn som verkligen på allvar tror att deras föräldrar jobbar med paddel.
Ja, alltså, men för det är ju alltså hypen, alltså medelålders män måste ju vara 95% spela paddel, eller?
Mm.
Eller hur? Det måste ju vara så.
Absolut.
För jag frågar faktiskt de som har paddelbanorna på NK-taket. Så här, är det någon hype eller har det stagnerat? Bara så här. Men de får, det är lika mycket. Alltså, det kommer så mycket fler arenor. Mm. Så det är lite lättare att få tidigare. Men paddeln är ju större än någonsin.
Mm. Nej, jag tycker bara att det
är. Och nu har ju du också börjat spela paddel.
Ja, eller jag har fått ett rack.
Ja, jag har
inte varit där än.
Men alltså köpa utrustning är det största steget.
Det är där man måste börja. Jag måste ha lite outfits också. Ja. Vad är en typisk paddel-outfit?
Alltså, du måste ha stora fickor.
Jaha, för att få plats med bollen.
Bollen, precis. Mm. Det värsta som finns är att spela paddel med någon som inte har fickor i sina shorts. Alltså, det är det värsta. Då kan
man
bara
kan alltid stoppa den.
Exakt, det kan man göra. Men alltså, då måste man ju ha utrymmet där också. Det är ju väldigt svårt, eller hur?
Det är svårt.
Det fortfarande är väldigt mycket, mycket
som är
materia.
Av naturen, ja, precis, utrustade.
Just det. Men, alltså, men jag tänker att du måste ha stora fickor. Alltså, för att någon som inte har fickor eller som har en så smal fickor, det tar ju världens längsta tid för dem att serva. Då kan bara en boll i taget. Man bara,
hur många bollar är optimalt då att få in? Liksom?
Alltså, så många bollar som möjligt, skulle jag vilja säga. Mm. Alltså det är så, alltså jag har max,
vad är rekordet?
Jag max 13. Då smattrar det på ordentligt, alltså jag förstår. Då kan man ta första och andra sörben i ett. Och så ett riktigt stort racket också, så att man kan inte behöver stå så många.
Får man slå flera bollar på en gång? Liksom? Får man slå, om man har 13 bollar, kan man slå alla på en gång och sen är det slut?
Ja, och ju mindre racket har, desto mer spring måste man ha i benen. Alltså, annars kan man bara stå så här om man har jätteracket.
Jag trodde det bara fanns ett size på paddelrack.
Nej, nej, det finns ju massor. Alltså, det går allt från alltså, millimeterstora racket till meterstora stora paddel. Alltså, det är därför det heter paddel.
Jaha, det, för det finns ingen ände på det.
Så stora paddel, kanotpaddel.
Fantastiskt. Varför heter det paddel?
Därför. Det börjar man spela med kanot
på rom, på romarnas tid.
Det börjar liksom i Milano.
Silke Moberg. Kom ihåg honom.
Nej, är det
han var från Katrineholm, han var guldmedaljör i OS.
Silke.
Inte Silke, Seke Moberg. Och Susanne Gunnarsson, två
OS. Ja, men Susanne Gunnarsson vet ju vem det är. Mm. Men Seke har ju, hon har försvunnit.
Ja, det var ju några år sedan. Ja. Ja. Kanske på 80-talet.
Ja, så, men det är Susanne med. Hon minglar ju fortfarande vidare.
Ja, absolut.
Verkligen hela tiden. Så bara, men nej. Men alltså, för det börjar ju, paddel börjar ju i Italien, i Venedig, vet du, i gondolerna.
Ja, det var där det började.
Där det började, och så spelade man mellan gondolerna så här, med den här paddeln då.
Ja.
Och sen så byggde man vidare då.
Och sen tog man Selmelöv då.
Exakt, över
det. Karamia! Det är där den kommer ifrån.
Ja, sen, precis, du ser allting.
Min kära paddel.
Min kära paddel, precis. Apropå Måns Zelmerlöw, ska han gå på turné med Carola nu.
Ja.
Julturné.
Arenaturné.
Hur stort ändå? Alltså, det kommer bli fantastiskt, tror jag.
Det är Avicii Arena och massa andra arenor.
Ja, okay. I Sverige. Du, ska vi lämna paddeln och gå vidare på Hänt i veckan?
Tycker jag. Här kommer den.
Hänt i veckan, hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan.
Ja, du Gabriel Fors, jag har varit sjuk.
Va?
Jag har varit jättesjuk.
Hur har du hunnit det?
Ja, hur har jag hunnit det?
Vi såg ju typ i förrgår.
Ja, jag vet. Men så, när jag kom hem från Södertälje i måndags, så bara kände jag, nej, nu är jag lite uschlig igen. Så här. Du vet hur man är nere i Närken. Man är uschlig liksom. Ja, och så, här är det löst, ska jag säga. Och så börjar den här jävla diarrén. Alltså, det är så, jag är så trött på det. Alltså, vad är det som händer liksom? Vad är det som händer i kroppen?
Jag har också haft diarré i veckan.
Har du det? Nej.
Jag trodde att jag var laktosintolerant.
Ja, det är
men
det första
är
det som kommer.
Men du som har smittat mig.
Nej,
då?
Nej, nej, du smittade mig i så fall. Jag...
Nej, men jag fick inte min förrän i onsdags.
Ja, men då var det jag som smittade dig då i så fall. Jag fick ju min i tisdags. Ja.
Okej.
Okay. Ja. Jag var så trött. Alltså, jag tror att det var max en natt jag var uppe 13 gånger liksom.
Oj, har det varit så mycket diarré?
Alltså, vet du det här när man inte vet om man kissar eller bajsar längre? Man har ingen aning.
Nej.
Det är hemskt.
Ett tips. Det beror ju på vilket hål det kommer utifrån.
Ah, det där handlar om. Precis. Ja. Nej, men alltså, men det är ju tragiskt där. Att man känner sig så urlakad. Så det spelar ingen hur mycket vatten man dricker.
För jag säger så här. Förlåt att jag avbröt dig nu. Jag säger bara så här. Jag är ju hellre diarré 2 veckor än att kräks en dag.
Fast du har ju så här kräkfobi liksom.
Kräks är ju så vidrigt.
Det är det väl inte. Så
kräktes du också?
Nej.
Nej.
Men alltså, hög feber och sen så.
Och det också?
Ja. Så att det var inget kul liksom. Och det är ju, och vet man bara, nej, men det värsta av allt är det här, alltså ursäkta mig att jag skriver här nu. Alltså man ligger i sängen och man vaknar upp och det bara, att man är så blöt igen, exakt som jag hade covid. Så här, att man är så blöt så att det är som att det finns inte en gnutta av lakanen som inte är dyblöt.
Nej.
Och så orkar man liksom inte, du blir inte ens gå upp ändå för man är så jävla kall. För man liksom,
när
man
blev bara, du frisk då?
I onsdags kväll så var jag igen, liksom, mycket, mycket bättre.
Mm-hmm.
Så att, ja, men det är jätteskönt. Alltså att man, och det är det bästa med att vara sjuk, att man blir, när man blir frisk så är man så här, halleluja, du ser ju bara hur jag är så jävla glad.
Ja,
aldrig varit gladare, liksom. Det är fantastiskt.
Men vet du var du har fått den här sjukdomen ifrån då?
Vet du vad det kan vara? Jag tror så här, om jag ska vara liksom, eller med mig själv, så tror jag så här, att det kan ju vara de här 2 dagarna i Köpenhamn på svensexa plus kvällen ute i Stockholm. För man är ju liksom 44 år och kanske inte klarar av 3 dagar i rad, så där, hur mycket man än gärna vill. Och hur kul man än hade, så tror jag kanske att kroppen bara, nej men nu Tobias, nu är det nog dags att stanna hemma ett tag. Och så visst märkte ju kroppen att jag direkt inte hade någonting jobbmässigt tisdag, onsdag, torsdag.
Det där är väl märkligt.
Hur vet kroppen?
Varför är det alltid så?
Ja, men kroppen måste ju läsa kalendern på något sätt och veta bara, nu passar det på här och gör lite feber, lite diarré, varsågod.
Det är som ett brev på posten, när man är ledig så kommer det liksom.
Ja, verkligen. Och då kommer det som...
Fast. Ja, fast jag kan säga så här, att det är roligare att ha... Eller roligare.
Nej, är det kul
det är diarré? Bättre att ha diarré då än när man ska gå upp på scenen en timme senare.
Jag vet, jag tänkte om du hade det. Så här,
jag hade det,
det var så hemskt. Ja. Nu i veckan?
Ja. Men då åt jag mina magiska piller och så försvann det faktiskt.
Vad är det för magiska piller då?
Ja, det heter stopp och växt, höll jag på att säga. Det var det där man... Vad var stopp och växt? Det var det man hade på fingrarna.
Man hade en, kanske... Alltså,
kommer, du stopp och växt? Kommer du ihåg stopp och växt, Jeanette? Visst var det så när man bet på naglarna så kunde man smeta på någonting.
Ja, typ som antabus. Nagellack.
Antabus för naglar, ja. Exakt. Och sen så var det så äckligt så då slutade man...
Jaha, vad heter det, sa du?
Stopp och växt.
Stopp och växt. Mm. Jaha. Men det, var, det heter inte de här. Växt.
Stopp och väx. Är det så det heter?
Stopp och växt.
Ser du inte att de ska stoppa så ska det växa? Du ska sluta stoppa bitar på fingrarna och så ska det växa.
Växt, inte växt.
Nej.
Växt. Växt är en planta.
Jag har växt en planta. Ja. Okay. Fast de växer ju också.
Vad heter de här då? Vad är de här för, är det,
det här är då så här dimor eller du vet så här. Som man har när man åker utomlands och får tillfällig diarré.
Men det är inte så här, vad heter det, koltabletter?
Det kan, ja, det kan det också vara. Men du vet, när man får så här resediarré.
Ja, ja.
Är det ett ord?
Jag tror jag inte det. Men det är inte ett upp och växt heller.
Så här, när du reser så kan man ju köpa på apoteket, du vet, så här små. Och det brukar jag alltid göra när jag reser utomlands. Så då har jag lite allt.
Men kan man köpa det på apoteket eller finns det på Ica?
Finns nog på Ica också.
Ja, men alltså, jag skulle köpa på med en bunt. För att jag tänker att om det händer igen så är det skönt att det stoppar upp det. För du har ju liksom bara ruddigt konstant. Man hinner ju liksom inte med.
Alltså,
jag tror jag vägde 83 när jag började. Och sen på torsdag, tisdag kvällen, så vägde jag 73. Så det, nej, men det är inte fantastiskt. Det är bara vätska. Det är bara här.
Ja, men det kanske var dags för en detox då. Det kanske var så kroppen
dags,
behövde.
Tack för,
nej, men kroppen kanske behövde få ut alla gifter du hade samlat på dig i Köpenhamn.
Inte en enda gift här, vet du, det hävde i mig i Köpenhamn. Alltså, absolut inte. Det var bara, jag hade ju bara ögat ett grön juice och motionerat nere i Köpenhamn.
På tal om att tappa vikt då väldigt snabbt så vill jag bara prata lite grann om veckans stora Met-gala. Som
mätt, du, vad du menar, att de var mätta och
Met-gala.
Så blir de hungriga.
Du vet, varje år så har ju Vogue Magazine har ju en stor gala på Metropolitan Museum i New York. Mm. Och det var årets Met-gala som gick av stapeln i måndags. Och den stora snackisen från den här Met-galan är att Kim Kardashian gick ner 7 kilo på 3 veckor för att komma i Marilyn Monroes legendariska klänning som hon hade 1962 när hon sjöng Happy Birthday för JFK.
Oh my
John
God.
F. Kennedy. Kommer du ihåg den grejen?
Ja, herregud.
Hon hade alltså fått låna då den här ikoniska klänningen.
Hur häftigt.
Mm. Men hon gick ner 7 kilo på 3 veckor. Vad sänder det ut för signaler till hennes då 300 miljoner följare?
Ja, att det går. Lycka till. Ja, det är, men så här är det ju. Alltså 7 kilo på 3 veckor. Mm. Alltså det är ju så mycket vätska. Alltså det går ju inte, att det är ju inte något bestående. Det är någonting som bara kan vara just då. Alltså, om du är Kim Kardashian ska på Met-galan och in någon klänning. Absolut klart det fungerar. Du kanske kommer svimma på den där mattan med skitsamma. Men det är ju inte någonting som är sunt eller man ska sträva efter.
Nej, men är det värt det för att komma i en klänning?
Hon men vadå, allt i hennes liv är bara sunt förnuft allting.
Nej, det är klart det inte är. Men jag tänker också samtidigt så här, om man jämför då till exempel med skådespelare så är det här ett väldigt vanligt fenomen att de går ner eller upp i vikt inför en roll. Det kan ju vara liksom så här 20-30 kilo. Jag vet som vad heter hon, Renée Zellweger, när hon gjorde Bridget Jones så gick hon ju upp typ så här 30 kilo varje gång.
Eller Christian Bale gick ner 30 kilo för The Machinist.
Ja, precis. Så det här fenomenet har ju funnits förut, men det har väckt väldigt mycket uppmärksamhet. Men sen har också väckt mycket uppmärksamhet att hon överhuvudtaget fick ta på sig den här klänningen. För den här klänningen är ju så värd, alltså hur, det finns ju inget knappt något värde på den här för att den är så ikonisk.
Ja.
Och att de tillåter henne att ta på den här och gå på röda mattan. Mm. Sen då till hennes försvar ska det sägas att när hon hade då vandrat röda mattan och var klar med det och tagit alla bilder, så hade de gjort då en replika, vilken, heter det va?
På i hennes storlek.
I hennes storlek. Ja. Som hon fick då byta om snabbt och ta på sig. Och sen körde man tillbaka den till museet.
Mm. Jag tycker det är en häftig grej. Alltså om man nu ska göra någonting på Met-galan, ska man göra någonting som är annorlunda och unikt. Och det är väl det, att ta en sån ikonisk klänning och klämma i sig som ett körvaskin liksom. Jag tyckte att Blake Lively. Ja, vilken häftig. Den klänningen var helt fantastisk. Alltså den bara som kom dit, en typ av kopparfärg, som bara så var väldigt bara ut som ett stort turkost mästerverk. Alltså så sjukt snyggt. Alltså Met-galan tycker jag är det häftigaste som finns i hela världen när det kommer till fashion, för att det är så out there. Allting är bara helt makalöst.
Ja, det finns inga gränser.
Alla går bara all in och tycker det är så fruktansvärt coolt. Apropå det där med att gå ner till en film, så på Golden Globe för några år sedan, så kom jag ihåg att Tina Fey och Amy Poehler hyllade först Matthew McConaughey för att ha gått ner typ så här. He lost 30 pounds for his role in Dallas Buyers Club or something. Mm-hmm. For your actress, that's just being in a movie. Så jävla bra. Ja, det kommer att sitta Julia Roberts i publiken, hon skrattar så mycket så att det är så jävla igenkänningsfaktor.
Men det kan ju inte vara nyttigt att gå upp och ner, alltså om man gör det för varje roll typ. Det kan ju inte vara bra för kroppen.
Nej, klart inte det. Men, alltså, men vadå? Men för en gång på Met-galan så tycker jag det är en gång, ingen gång liksom. Men jag tycker om man ska göra en beständig förändring, så kan man ju glömma, då är det ett kilo i veckan som gäller, annars så funkar det inte.
Nej.
Så att, men jag tycker att många av dem som gör i min coachning så här, så de drar ju iväg som 17 i början så här, så bara så kan du inte fortsätta liksom. Du måste ju fylla på.
Nej, då
också
blir det inget kvar till slut. Du kan ju inte komma längre ner till noll sen. Nej. Så
nej. Apropå, du är, när man ligger hemma och är sjuk, så tänker jag så här, vad är det bästa att göra då? Då tänker jag, då kan man titta på serier. Och då passar det bättre än att titta på Dr. House. Vet du vad det är för någonting?
Ingen aning.
Med Hugh Laurie. Det är ju en gammal serie, alltså en läkarserie. Han är ju helt schizofren, den här läkaren. Och han är ju helt, han är så brutal, han gör liksom, han går emot allt och alla hela tiden, att diagnostiserar ju sjukdomar, han tar bara två sig fall som är helt jättekonstiga och man inte kan liksom förklaras liksom. Så jag har sett två serier av det här nu, så bara, och när man ligger och är sjuk så här, så bara tänker man, har jag det här? Och man tänker, tänk om någon skulle titta in i min kropp och så skulle hitta massa konstiga saker här som inte alls passar in liksom.
Vad då till exempel? Vad?
Nej, men alltså, det finns ju, det blöder liksom ur ögonen på folk så här, det är som det, de liksom får jättemycket magverk vid höga ljud eller så här. Det finns ju massor med sjukdomar som är så ovanliga, alltså från kanske liksom smittar från Afrika, eller det kan ju vara det kan olika cancerarter, det kan vara bakteriellt, det kan vara allting. Autoimmunt, alltså. Så att om man lär sig mycket, då tänkte jag så här, de här skådespelarna, för de har ju så här sjukt mycket dialog så här, om läkartermer. Om man då gjort 7 säsonger av Dr. House, tror de har lärt sig mycket då om medicin?
Det
tror jag inte Gabriel lyssnade på mig.
Jo, jag lyssnade. Jag försökte bara tänka, om man har gjort 7 säsonger av Dr. House, har man lärt sig mycket om medicin. Det är klart att man måste ha gjort. Man måste ha lärt sig massor.
Jag tycker att jag har lärt mig mycket. Ja. Jag tycker att de här
Är det lite utbildningsradion i det här också? Att det är tanken att det ska vara i utbildningssyfte också som man tittar på det här?
Nej, men jag menar bara... Absolut.
Eller tänker du att allting bara är fiction? Är det det du menar?
Jag menar att det är klart att det måste vara... på något sätt måste det vara hämtat ur verkligheten. Alltså sjukdomar, alltså symptom, allt sånt. Och så efter man har hört det här nu i 2 säsonger, så har jag ju lärt mig vokabulär liksom, som jag inte visste fanns innan liksom. Det är det jag menar, bara att har man tror det finns större chans att de hittar såna här sjukdomar på riktigt.
Så du menar att de som har skrivit serien upptäcker nya sjukdomar bara för att ja.
Ja, men typ som att tror du att vet du, han som var med i Rederiet och körde båten, tror du han kör bättre båten än du och jag skulle köra båten?
Det tror jag ju absolut. Absolut.
Men förstår inte vad jag menar.
Jag förstår vad du menar.
Bara att man jobbar med någonting som är fiktivt, men alltså man klart inte de kan inte diagnostisera sjukdomar. Jag tänkte bara, de måste ha lärt sig så sjukt mycket ändå. De har pluggat in de här ugglåsorna så där igen och igen och igen och igen. Så det måste ju vara någon sorts kunskap i det också.
Det kanske är det bästa sättet att utbilda sig till läkare. Att vara med i en läkarserie.
Mm, eller se, bara se doktor.
Eller bara se, precis. Ja, ja. Mm.
Det är i alla fall en väldigt kul serie.
Vad är den ifrån för årtionde?
För land.
Vad är det
för årtionde? Ja,
det... Om du sa att det var en gammal serie.
Ja, men alltså det har funnits i hur många år som helst. Jag tror att det här är som 2010-tal liksom. Okay. Tänker jag. Mm. Kanske till och med lite tidigare. Mm. Väldigt bra.
Ja, vad spännande. Det här ska vi verkligen titta mer på. Aldrig talas om. Det är jättekul. Jag lär mig så mycket om läkarsaker. På tal om det här då med läkare och sjukvård, om man nu kan kalla det för det, healthcare, så har det hänt en jättestor grej i veckan. Och det är då att det har läckt information ifrån högsta domstolen i USA. Mm. Om att man nu överväger då att riva upp abortlagen, alltså den som står i grundlagen i USA från 1973, Roe versus Wade, som då skyddar kvinnorna och ger dem rätt till att göra abort. Mm. Det här är alltså en grundlag som har gjort att vart du än bor i USA så har du ändå rätten till att göra abort. Mm. Nu har det då kommit ut information om att de håller på att riva upp det här. Trump tillsatte ju 3 republikanska domare. Så nu är de i majoritet i högsta domstolen. Och det här har ju fått förödande konsekvenser. Mm. Alltså det har varit så mycket demonstrationer i veckan. Det har varit, folk är helt upprörda. Vilket jag förstår. Mm. Det som i praktiken händer om man river upp det här avtalet då, Roe versus Wade, är att det blir varje stat som får bestämma själv vad det är för abortlagar som ska gälla.
Det verkar inte som att det är det nu, för nu är det med att både Texas och Florida verkar ha gått i den riktningen.
Exakt, det har de gjort. Men, och de kan bestämma till en viss grad, men de kan inte förbjuda det helt.
Nej.
Om det står i grundlagen.
Nej.
Men nu kan de ju då göra det. Alltså om det här skulle rivas upp så skulle det vara till varje stats att bestämma helt och hållet. Och det är ju jättemånga stater som direkt kommer då att ändra det här. Och ja, det här är ju förödande. Och det är verkligen en bakåtsträvande tanke. Och det man säger också att det här är bara början. För att det som är, vad står näst på tur? Näst är ju då gay marriage, till exempel, eller gay rights överhuvudtaget. Mm. Sen är det då biracial marriages. Ja. Och sen är det mera kvinnorätter. Alltså det är hur mycket saker som helst som kommer att komma i flödet av det här. Mm.
Men hur är det möjligt? Vi har ändå fått en ny president. Jag tänker att det är konstigt ändå att vi i de här tiderna som ändå känns ganska så hoppfulla, tycker vi då, med Joe Biden i rodret, att det är nu som det händer. Att, men det är klart att det är väl Trumps förtjänst då, eller hans orsak. Men ändå, det är sjukt.
Presidenten
att det
har ju tyvärr inte så mycket att säga till om.
Nej.
Alltså, han är ju mer ett ansikte utåt. Sen är det ju vilka som har majoritet i representanthuset och i senaten.
Nej, men det är 7 stycken i Supreme Court.
Jo, absolut.
Det var ju 3 stycken.
Nej, men de är i majoritet. Alltså republikanerna är i majoritet mot de demokratiska domarna. Men det som är farligt här är ju det att det här har ju inte Biden någonting med att göra egentligen. Det här är ju i högsta domstolen. Ja. Så att det är de som röstar om det här. Mm. Och att då de som sitter där, att de ska få bestämma över hur ett helt land ska fungera. Det är inte klokt.
Nej.
Det är helt vansinnigt.
Och att det indirekt då är nog Trump som har fått det till i stand för att det han ville.
Mm.
Men, och de kan ju inte ändras heller. Det tar ju jättelång tid att få bort en massa Supreme.
Ja, de här sitter ju på livstid. De sitter ju till dem där. Men det som är skrämmande i det här då, eller som republikanerna tycker är skrämmande, är att det har varit en läcka. För det här brukar aldrig ske. Det brukar aldrig komma ut information från högsta domstolen. Så de fokuserar på att det är en läcka, det tycker de är hemskt. Medan då demokraterna tycker det är hemskt det som har läckt.
Mm.
Ja.
Men vad kan man göra då? Om de bestämmer sig för att göra det, spelar det ingen roll hur mycket det läcker eller inte. Alltså det är klart de vill att opinionen och demonstrationen kommer bli stora. Men alltså man...
Ja, det man kan göra är ju det att man kan gå och rösta. Det de hoppas på nu inför mellanårsvalet är ju att det här ska vara en veckaklocka, att folk ska gå och rösta på demokraterna så att de får majoritet i alla kammare och kan...
Men alltså, men är det inte väldigt förlegat ändå i en demokrati att det sitter 7 stycken människor på livstid? Alltså det är så motsägelsefullt. Eller är det inte det?
Det är helt motsägelsefullt. Och sen också en annan sak som är sjukt, att det sitter partipolitiska människor i högsta domstolen. Ja. Det ska vara neutrala människor.
Mm. Var finns de någonstans då? I fabrik från Middlesbrough?
Nej, men jag menar egentligen så, men man tycker att det borde vara så. Att det borde vara de som sitter och dömer alltså fångar eller sitter och dömer crimes, mm. de borde ju vara neutrala. Det borde inte ha med partipolitik att göra.
Nej, men för då är det ju kört. Om de alltid är 4-3 så kommer det ju alltid bli så. De frågorna i alla fall, eller?
Exakt.
Det är inte klokt.
Tydligen så är det så att man kan på något sätt göra en röstning i senaten om detta. Och det ska de göra nu. Och nu har Biden gått ut och sagt att nu måste vi rösta på något sätt om det. Jag har inte riktigt förstått den problematiken runt det. Men det kommer inte gå igenom ändå, för de kommer inte få majoritet. De kommer inte få majoriteten. Så att det är nästan helt onödigt.
Också väldigt konstigt. Vi har ett val och vi har vunnit. Demokraterna har vunnit. Och så bara, nej, det gjorde vi ändå inte, för vi har inte majoritet någonstans.
Nej.
Ja, det är så, alltså, alla de här röstningssystemen och demokrati, det är väldigt komplext. Väldigt alltså,
mm. Men visst är det skrämmande det här?
Ja.
Alltså, vi har ju pratat om det här med abortlagar förut. Det är så skrämmande att kvinnors rätt tas ifrån dem.
Mm.
De kommer till och med ner på den graden att det kanske blir förbjudet med IVF.
Mm.
Att det blir förbjudet att om du till exempel får missfall, mm. så måste du ändå bära fostret i dig tills det kommer ut naturligt. Du kan inte liksom, om barnet dör så får du inte ta ut det. Förstår du?
Alltså det är så sjukt. Men jag har ju gått in i de här diskussionerna några gånger med en del människor som är av annan åsikt. Och då är det verkligen så att var skapas livet någonstans? Mm. Det är det som händer. Och då tycker man att då det är vid conception. Alltså vid själva befruktningstillfällen. Så då är det ju i deras synsätt så är det ju mord. Liksom.
Mm. Men hur mycket är resten av livet värt då? Hur mycket är kvinnan som redan finns här på jorden värd?
Ja.
Är det bara värt fram till barnet föds? Vem tar hand om alla de här barnen?
Nej.
Ja, jag vet inte. Det som upprör mig mest, det är att såna här grejer då som det stiftades lagar om på 70-talet och har varit en mänsklig rättighet i 50 år, helt plötsligt rivs upp. Mm. Det är så tillbakasträvande.
Ja,
och vi har så mycket andra saker i världen som vi borde ta vara på tiden istället. Hjälpa människor som är hemlösa, hjälpa folk som inte har mat för dagen. Och så börjar vi bråka om såna här saker.
Verkligen. Och i Ryssland så bara så gör man lagar om att man inte får propagera för HBTQ-frågor på de nästa 100 åren. Vad händer med den här lagen? Kunde den också varit i 100 år?
Mm.
Va? Jag har inte bestämt någonting som bara faktiskt var ett steg framåt i utvecklingen.
Mm.
Ja. Gabriel Fors.
Ja!
Jag har varit nere precis innan jag kom hit. Och det kanske är därför jag är lite glad i hågen. För att jag var nere och föreläste på Södertäljes första nyföretagardag. Och jag föreläser ju ganska ofta och mycket, jag har gjort i många år. Men den här föreläsningen var för första gången om entreprenörskap.
Oj, det var en ny föreläsning.
Ny föreläsning, alltså med grund i den gamla. Men alltså att man ändå skulle mynna ut i att i rummet så fanns det jättemånga människor som var egna entreprenörer och vill starta företag. Mm. Som 150 personer som ville bli inspirerade av vad jag har gjort med mitt liv och mitt entreprenörskap. Så jävla häftigt. Och bara att när man tar tag i någonting så här och ska berätta någonting nytt så. Jag har suttit några dagar nu och formulerat allting, fått ner allting och fått liksom skapa den här föreläsningen. Och man blir så jävla imponerad ändå. Vad man gör liksom med sitt liv.
Berätta, vad liksom är the highlights då i just entreprenörskapet för dig?
Nej, men alltså jag kom fram till att jag hade 5 råd som jag har varit med om som varit väldigt viktiga för mig.
Mm.
Det viktigaste är, så vi pratade mycket om podden. Framförallt om att man ska vara omge sig med människor som man inspireras av och som man tycker om, som ger en energi. För att man kan inte bara stå själv hela tiden, man måste göra någonting som verkligen man får lite push i rätt riktning någonstans. Det måste ju vara så. Och att man gör någonting som man verkligen brinner för. Det är så svårt att jobba någonting och bara köra och kämpa igenom någonting som man inte har någon känsla i överhuvudtaget. Alltså, jag tänker att om man nu älskar friluftsliv och skulle älska att vara ute och hjälpa människor. Gå, bara älska naturen. Och så, bara, så försöker man sälja limper liksom, på torget. Liksom, det är inte det man ska göra. Hitta någonting som man med själ, någonting som man verkligen tänker att det här skulle jag vilja vakna upp till varje dag och känna att jag skulle älska att gå till jobbet.
Mm.
Det är så, vi vet ju vad vi tycker om.
Mm.
Och jag fattar att det är få förunnande att jobba med sånt som man älskar, men det vore ju bara drömmen och att alla människor vaknade upp varje morgon och bara så här, det här brinner jag verkligen för.
Verkligen.
Det är så sjukt häftigt. Mm. Och när man då har hittat det, så tänker jag bara att man hittar uspen i någonting. Alltså sin egen unique selling point. Varför ska det här företaget, om nu det finns, om vi tar Talarnas, då min talarförmedling som exempel. Så här, varför ska man välja Talarnas som sin förmedling att gå till och få hjälp av oss? Mm. Och du menar, vi har ju då använt hållbarhet som en av våra drivkrafter och vad vi verkligen brinner för. Och att varje gång som man förmedlar ett uppdrag genom oss, så går 500 kronor till en skola nere i Afrika. Så vi hjälper en elev till en månads utbildning. Så vi känner att vi verkligen gör någonting, samtidigt som vi jobbar för att företag och verksamheter i Sverige ska få massa information och massa utveckling, så hjälper vi samtidigt barn i Afrika. Det är helt fantastiskt. Att jobba, eller hjälper inte, det hjälper dem att hjälpa sig själva. Eller får en chans att faktiskt komma ur fattigdom. Det är fantastiskt. Och så tänker jag också bara att ge inte upp. För det krävs så jäkla mycket slit. Och då grundade jag bara när jag skulle sätta upp min första dansikal. Och man tycker allting är på plats. Och du kommer ihåg det här. Men, alltså, men vi var typ 3 veckor väg från premiär av En dans på rosor. Och då kom posten, affischen ut. Mm. Så här, och på affischen så var det ett kramande par. Ett manligt kramande par som hade bara stått och kramats i bara överkropp. Så här. Och Kommunal, som då vi hade lånat lokalen av, så bara, nej, det får inte vara på våran, mitt i våran lokal. Bara, va? Alltså, vad snackar de? Nej, men ni kan inte ha ett manligt samkönat par som kramas på affischen. Alltså, skojar med mig? Nej, då måste du komma upp och föreläsa om varför det ska vara så. Ja, för att det handlar om mitt liv och det handlar om vad jag har varit med om mitt liv.
Kan du tänka att det här, vilket år är det här? 2016?
14. Ja. Alltså, för 8 år sedan. Nej, så var jag tvungen att gå upp på Kommunal i Stockholm och föreläsa om varför det skulle vara ett manligt, ett samkönat par som kramades på affischen. Inte så här i stort i uppdrag, bara någonstans i bakgrunden bara så här.
Hade det hänt idag så hade du kunnat stämt dem.
Ja, men det är inte klokt.
De hade aldrig fått säga så idag.
Och då tänkte jag så här,
att det har ändrat så mycket på de här åren.
Ja, men alltså, eller hade det kunnat hända idag också?
Det hade säkert kunnat hända, men jag tror inte att det hade enligt lag, nej, nu är jag kanske ute och cyklar, men att det hade inte fått hända. Du hade kunnat stämma dem för ärekränkning typ.
Ja, precis, hatbrott.
Ja, men faktiskt. Ja,
men jag tänker att men var det inte riktigt, kanske jag tror det var samma sak då.
Nej,
egentligen.
Men det var innan Me Too liksom.
Ja, precis.
Faktiskt,
ja,
exakt, kanske det, exakt, det kanske hjälpte oss också.
Verkligen. Men då tänkte jag så här, vad tror du då? Det sitter kommunal, vet du, människor där då. Vad tror du att, om jag har fått höra det, du måste ha mer planschen så här, det här är fel. Så bara, när jag kommer in i det här rummet då så här, vad tror du sitter för människor där då i det här rummet? Vad tror du? Vad är det för människor?
Vita män i typ 60-årsåldern.
Skulle man kunna tro. Mm. Nej, tanter mellan 40 och 65.
Va?
Och jag bara, som älskar Let's Dance.
Nej.
Jag bara, men vad i hela friden? Vad är det som är problemet? Alltså på riktigt. Jag satt och föreläste om mitt liv för 10 stycken tanter som älskar Let's Dance. Jag bara så här, vad är problemet?
Och vad var problemet då? Vad sa de?
Nej, den bara, nej, men vi skulle bara såg oss att verkligen det här var befogat att ha den här på planschen. Bara, alltså, det var så sjukt konstigt. Men jag tänkte, och bara därför jag menar bara att ibland så det, i de mest, alltså de största succéerna man har, har verkligen innehållit så många hinder på vägen och så många kamper. Mm. Och då är det så ändå mycket mer fantastiskt när det sen lyckas. Mm. Det är så sjukt häftigt att det verkligen är så. Och så det sista bara så här, våga gå med i förändring. Alltså när någonting händer, om man som nu i pandemin så här, sitt inte tillbaka utan bara känn efter var håller det här på att gå någonstans. Känn efter och verkligen var lyhörd vad som händer runt omkring dig så här. Gör inte en Kodak. Alltså, jag säger bara, vi håller på med dubbla kopior så här. Vi kommer inte gå med i digitaliseringen. Vi kommer bara hålla på med kort, bilder, så här, dubbla kopior och så här. De finns ju inte längre. Mm. Kodak, som är en av världens absolut största bolag,
precis,
finns inte längre, för att de bara vägrar gå med i förändringen. Mm. Så gå med och se chansen i det här. Alltså, vad kan man göra? Om det nu blir så att allt är digitalt, börja med digitala föreläsningar, gör online coachning så man har, till nästa gång det händer så har man ändå förberedd för att man måste våga gå med. Only dead fish follow the stream. Mm.
som Louise Hofsten sa.
Exakt, ja. Och hon är en stor ikon och en stor förebild för mig, så det är fantastiskt.
Och för er som inte förstod det, så var hon alltså med i Melodifestivalen för några år sedan med en sång som heter så.
Nej, ja. Men det var häftigt. Och det bästa som var där nere nu, att när jag precis var färdig, så var det en dam som skyndade iväg, och så tog hon tag med armen sin och gick ut och sa, nu har du sått ett frö, nu ska jag göra en stor förändring.
Åh, vad fint! Hur det är värt allting.
Hur häftigt. Nej, jag blir bara så lycklig.
Alltså, jag är så stolt över dig.
Det är så häftigt. Så coolt.
Fantastiskt.
Så, tusen tack för inbjudan. Vi hade så kul där nere. Så att, för er sådana. Det var kul att få komma ut och prata mer om entreprenörskap.
Du, för att runda av den grejen också. En grej till som jag tänkte på, som du var inne på där i början. Det här med att jag fick ett råd för väldigt många år sedan. Det var det. Gräv där du står. Mm. Och det är ju, jag var själv liksom ute i världen och gjorde massa saker, jag skulle hit och dit. Och så såg jag inte det jag redan hade. Det som redan hade liksom planterats för mig under alla år. Med då liksom med körer och allting. Och när man tar tag i det som liksom är menat för en, det är då det öppnas så mycket dörrar.
Verkligen.
Jag sa samma sak till våran kära vän Anna Benson. Jag också bara, gräv där du står. När hon då inte visste vad hon skulle göra. Och så startade hon Smålandsgran.
Ja.
Ju som sen blev en jättesuccé. Hon har vuxit upp med julgranen hela sitt liv. Hennes pappa var en av Sveriges största.
Och nu vill du ha en del
av det. Nu vill jag ha det. Det är det jag försöker säga här då. Nej, men jag tror att det är så lätt att glömma det. Man ser inte vad man har nära sig. Utan man strävar bara förbi det hela tiden.
Och den tanken är ju grund till vi sitter här också. Kommer du ihåg när vi sa det för några år sedan, när vi sa att vi måste göra mer med podden. Vi måste gräva där vi står där också. Och vem hittar vi då? Jo, ja, Jeanette. Precis.
Fantastiska producent.
Som är så, alltså, som ger så mycket kärlek varenda vecka. Och jag bara så här, det är sån ynnest. Alltså det är så mycket glöd. Alltså. Vi är så tacksamma för det. Så häftigt. Och då grävde vi det vi stod. Och då fick vi det. Alltså det är alltid bra. Gräv det nästa år.
Faktiskt. Så är det. Tack Jeanette.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tobias, förra veckan så sa jag till dig att jag hade sett någonting på Netflix. En dokumentär om Abercrombie & Fitch. Det är alltså ett klädmärke som var väldigt populärt för, ska vi säga, 10 år sedan?
Ja, 20 år sedan. Alltså, det började, alltså 90-tal var ju deras börjat hype.
Men det kändes som att vi, i alla fall jag, hade väldigt mycket kläder av det typ för 10 år sedan. Jag var lite sen, men det var väldigt hypat. Och alltså det här klädmärket då började ju, alltså startade de typ på 1800-talet.
Ja, som ett jaktmärke, alltså det var ju mycket så här prep, alltså väldigt adligt.
Ja, och det var sådana här legender som typ Ernest Hemingway som hade. Men och sen så ville de ju
Roosevelt.
Precis, sen vill de rebranda allting och göra det liksom mera American, till liksom ett American College-märke. Det är kanske därför jag fastnade vid det. Jag gillar ju allt som har med college och high school.
Förbrant, ja.
Och det man då kan säga bara om det här märket var att hypen runt det, det var egentligen inte kläderna. Nej. Utan det är ju liksom hela brandet. Alltså deras butiker var väldigt unika. De täckte för alla skyltfönster med såna här jalousier som man var tvungen att gå in i butiken för att se vad som egentligen hände. Man hade skitsnygga människor som stod utanför och stod och sa hi, how are you? Mm. Och så luktade det fierce, som var deras signaturparfym i hela butiken. Liksom,
ja. Och det var kanske det enda klädmärket, i alla fall det första, som brandade kläder genom att modellerna inte hade kläder på sig.
Precis.
Alltså, det var ju varenda påse var en naken kropp på, bara med tvättbräda och sen någon så här blond college dude som stod och bara superläcker liksom. Mm. Eller hur? Mm.
Kan du tänka dig att när jag gick i terapi typ så här 2003, 2004, så bad min terapeut, det var precis i min liksom komma ut process, då bad min terapeut att jag skulle ta med mig en bild på någon som var min drömkille. Alltså den som jag såg upp till allra mest. Och jag tog med en bild på en Abercrombie-kille.
Jag orkar inte. Alltså det här är så...
Och sen fick jag Dejan.
Ja, men han är lite Abercrombie.
Lite Abercrombie, ah, inte riktigt.
Lite mörk och busk kanske.
Ja, det är fantastiskt.
Alltså då, kontroversen i den här dokumentären då i alla fall att All American, den sloganen liksom som Abercrombie hade, är ju då menar man American in a white way. Alltså, yes. Det var inte alls all American. Det fanns inte någon asiater, inte lite latinamerikaner. Det fanns ingenting sånt. Det var bara vitt.
Inga afroamericans heller.
Nej. Och du gjorde väldigt rasistiska slogans också. Alltså, too wrong makes right. Nej, makes white. Too wrongs makes white.
De gjorde alltså t-shirts med massa... Det är ju lite det signatur. Att det är väldigt mycket... Det som du älskar när det är stora märken liksom, stora Abercrombie över hela eller också massa quotes liksom.
Alltså, och då, alltså, så då ett av de rasistiska, vet du, quoten var då, det var två stycken asiater på en t-shirt och står det two wongs, alltså wongs doesn't make white och does make white. Alltså, ja, men så helt sjukt. Alltså det var absurt i alla fall. Men de var verkligen rasistiska. Det var 90% av alla som jobbade där var vet du, vita Caucasians som bara det var helt sjukt. Det var allting som hände var bara på en stor camp. Alltså där allting bara handlade om Abercrombie och allting var vitt.
De anställde ju några svarta, men de fick inte jobba ute på golvet. Nej. De fick jobba inne i på lagret
eller after hours liksom. Alltså helt hemskt. Mm. Alltså och det, så att de har ju inte gått så bra för dem. Alltså den bubblan sprack om man säger så. Det funkar liksom inte. Nej. Men det var en väldigt spännande dokumentär i alla fall tycker jag. Och en ändå som måste jag ändå säga. Ja, alltså det är ju exakt den typen av killar som man går igång på ändå.
Men är inte det här konstigt då? För att under hela den här Abercrombie-perioden när jag var som mest besatt av det här. Alltså jag handlade, när jag bodde ju, eller när jag var i USA på vintern, när jag handlade ju det hela tiden och tyckte det var så fantastiskt. Och alla de här affischerna på de här killarna, jag har ju alltid tänkt att det är väldigt straight. Jag har alltid tänkt att, snygga straighta killar, snygga. Och sen så inser man då att hela de här kampanjerna har skapats utav två homosexuella män. Mm. Så att alltså han som var chef och han som fotograferade, de var båda... Ja, de är homosexuella. Så att allting, och just hela den här kemin mellan killarna på bilderna, jag har aldrig sett det ur ett gay-perspektiv. Jag har bara sett det som snygg. Aldrig tänkt.
Men hur är det möjligt?
Aldrig tänkt att det här har någonting med gay att göra.
Men fattar du inte, det är därför som vi tyckte det var fan.
Nu förstår jag ju det, när jag har sett dokumentären.
Ja, men gud. Ibland tar det lite extra varv liksom.
Jag har alltid tänkt att det varit coola så här baseballkillar så
på så college videon när fyra stycken män simmar runt i vattnet så här, och slänger sig runt varandra.
Det är därför jag ville gå på high school. Det är därför jag ville gå på
college. Det är det straightaste jag har sett. Alltså det är inte klokt.
Jag trodde det var så man gjorde.
Men stackars tjejer i de här, alltså vem, fanns det tjejer som köpte kläder i Abercrombie? Finns det? De var ju totalt, de fanns ju inte. Jag såg inga tjejkläder.
Tjejkollektion också.
Ja, men det var ju inte alls, det var inte därför man gick in.
Fast det var nog många tjejer som upplevde det. Nej, inte vi, men ja.
Ja, fast jag kan säga så här, det fanns ingenstans man kan köpa kalsonger som på Abercrombie & Finch. Jag har fortfarande ett par kalsonger som är typ 10 år gamla och det är mina favoritkalsonger. Alltså, de är så snygga och så bra och sitter så bra så det finns inte. Mm. Så någonting gjorde de rätt i alla fall.
De gjorde ju mycket saker rätt men också mycket fel. Men sen kan man säga då, sen när de började och ta in För de fick ju väldigt mycket kritik och de blev stämda. Och sen så blev det mer mångkulturellt. Och det var ju då som tjusningen kom, tyckte jag, med Abercrombie.
Mm. Ja, men alltså, självklart. Och du, alltså, och de, det var ju galningar. Alltså. Han, alltså, jag vet den, Mike Jefferies, som var vd under den här tiden, var ju helt galen. Liksom.
Absolut.
Och den här äckliga fotografen, alltså Bruce Weber, som tog alla de här fantastiska bilderna i och för sig, men på vilket sätt. Mm. Alltså, det var en modell som pratade där i dokumentären, att han visste att killar hade blivit inringda, så här, kom till mig imorgon, ska vi prata om din karriär och ska vi se hur du ska ta dig vidare och så här. Mm. Och de som åkte dit, ja, de vet inte vad som hände med dem, men om man inte kom, så bara så, det gick inte ens 2 minuter, så bara your flight is booked, you're out of here, you're not longer working with us.
Alltså, äckligt.
Jag menar, och man då vet det som modell på Abercrombie, och man bor på den här campen, det är ju lite svårare att säga nej till den middagen, tänker jag. Eller?
Absolut. Om man vill ha en karriär inom Abercrombie. Och det ville man ju uppenbarligen.
Men fan, man kanske älskade livet där ändå, tänker jag.
Såklart.
Ja, det är i alla fall en spännande dokumentär. Och jag, men finns det, alltså, kan man gå in på Abercrombie?
Det finns ju kvar. Men nu har de ju verkligen gjort det annorlunda. Nu är det ju väldigt inkluderande med quotes om gay rights. Och de har gjort det på ett annat sätt.
För jag tänker även att det här att man inte kan se in så här, i butiken, är också lite gay. Alltså det här bara knock, 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 knock. Alltså det här gayklubbar så på 70-80-talet. Så här bara lösenord. Så här, allt
är mysteriskt. Jo, fast skillnaden är ju att när det är så här gayklubbar så är det ju alltid lite smutsigt. Mm. Här var det ju liksom Lexington snyggt. Mm. Alltså om ni som känner till märket Lexington, det är väldigt likt Abercrombie i det. Alltså hela deras inredning var väldigt så här, vad säger man, sommarstuga härligt när det är som vackrast med vitt och mörka trägolv. Och
ja, och ändå så Gabriel Forsk in i butiken och såg de här stora målningarna så här med män som slingrar sig runt varandra också. Men inte en tanke till homosexualitet. Alltså, inte någonting. Det är inte klokt. Alltså. Det är inte, alltså, hur kunde gå det förbi? Nej, här är straight, sir. Och det här handlade bara om lumberjacks och trädfällning. Liksom.
Tobias, det har blivit dags för veckans lista.
Veckans lista.
Vad ska vi lista idag, kära Tobias?
Ja, men alltså Eurovision är ju analkande.
Ja, det är ju den här veckan, i slutet på den här veckan.
Inte klokt alltså.
Eller rättare sagt, det börjar imorgon.
Ja, men absolut.
Podden släpps idag måndag. Mm. På tisdag så är första deltävlingen. Jag är så dåligt insatt i år.
Vi måste bli mer insatta. Men därför kommer vi nu att titta tillbaka. I det förflutna. Ja. I det förflutna.
Härligt.
Det är det bästa. Jag vill bara säga att Gabriel dricker vin. Det är som överraskning.
Jag dricker Cola Zero i ett vinglas.
Ja, men det ser ut som vin. Jag är chockad varje gång jag tar upp glas.
Men det vi alltså ska göra är att vi ska lista 3 låtar som vi fortfarande gillar från Eurovision genom tiderna. Mm. Men som kanske har blivit lite bortglömda.
Ja. Nu kommer jag säkert bli en lista som folk tänker bara, varför? Fan, är det här för låtar? Eller hur tänker jag? Alltså, det kanske inte så många som man kommer känna igen, för att vi är ju så nördiga. Liksom, eller?
Ja,
eller?
Kanske.
Eller tror du kommer att säga att folk bara, aha, den där låten från 1961.
Nej, nu har inte jag någon från 1961.
Har du inte? Det var ju ett fantastiskt toppår. Alltså, men...
Det var det. Men vi får se. Det kanske blir en liten nytändning också. Det kanske blir någonting nytt som ni kan addera till er playlist.
Kan inte du börja då?
Det kan jag göra. Jag ska börja i Jugoslavien.
Oh, Rock Me Baby.
Nej, det här var 2 år innan Rock Me Baby. Aha. Året var 1987. Och gruppen som framförde det här fantastiska låten heter Novi Fossili. Och låten, den går så här.
Oh yeah.
Caldo e o horário.
Oh yeah. Ah, men alltså, man blir ju så lycklig. Alltså, det är så bra, Gabriel. Alltså, jag har hittat en skatt här.
Ja. Jag måste säga, Jugoslavien på 80-talet i Eurovision. Det är så många bra låtar. Julie. Alltså, det är hur många bra låtar som är.
Chocolata.
Ja.
Fantastiskt. Så jäkla bra.
Ja.
Kommer du ihåg den låten?
Ja.
Och koreografin till. Och så fint. Ja, är fantastiskt.
Magiskt.
Ja, men så bra. Vilken början på den här listan. Och hur kan inte alla som...
Hur ska det sluta?
Och kan inte alla som kände igen den låten räcka upp handen nu? Två. Orkar inte. Det är så dåligt.
Jag blir glad att du känner igen den i alla fall. Okej, okay, nu ska vi...
Såg du inte det skälet att jag kunde låten? För jag dansade med.
Jag blev chockad.
Ja, du...
Är det inte härligt ändå att vi har en låt i världshistorien som vi tycker om båda två?
Ja, men det kommer en till.
Aha, okay.
Det kommer en. Jag kommer också gå nu till Israel.
Oh.
Ja. Och det kommer också vara ja, det är väldigt, väldigt...
Åh, är det den jag tror att det är?
Ja, Dele Chamele.
Ja, den är så fin. Fast det var inte den jag trodde det var, men den är bra också.
Exakt, det är bara innan det börjar nu. Ska vara. Det här är alltså en liten pojke som är 13 år och en tjej som är kanske 25. Och de framförde det här så sjöng han fel, så han blev helt till sig, stackaren. Ja, han sjöng ju fel, så han antar att han kanske inte lever längre där var nere i Israel, men...
Oj.
Ah,
fantastiskt.
Hur bra. Att man kan varenda ord. Är det inte fantastiskt? Att man kan varenda ord.
Men din israel hebreiska är ju väldigt bra.
Men jag har övat, kan jag säga. Det är verkligen bra. Det
var... Vilket år var det här?
1989.
Mm. Okej, Tobias, min andra plats. Nu är jag lite tudelad här, för nu har jag två andra platser. Jag har en...
Varför är alltid så med det? Du får ta 17 låtar och jag får bara ta 3.
Alltså. Nej, men alltså, när jag börjar att tänka, så tänker jag att vilken kommer jag känna i stunden när jag sitter i studion att jag vill göra.
Men jag tycker, om du har två år, så borde det ändå vara så att den två hade puttat ner trean till en fjärde plats.
För att jag har en ballad ifrån 90-talet och jag har en mera upptempolåt ifrån 2015.
Mm.
Och då får du kanske välja då vilken du tycker att jag ska ta, de här två. Som min andra.
Ja, men ta en upptempolåt då.
En upptempolåt.
Ja, det är kul, men någonting som är lite mer vittare nu.
2015, den här rösten är liksom typ en av de bästa rösterna jag vet i hela världen. Och det är faktiskt det året som Australien klev in i tävlingen. Här har vi Guy Sebastian och Tonight Again.
Oh, everyone's got their problems. There's always something on your mind. But tonight we ain't got a something. For now, let's leave them all behind. Ooh, do what you want, do what you want. Do what you want, do what you want. Do what you want, do what you want. Oh, get on it, ooh, get on it. I don't want tomorrow. Oh, baby, tonight's so good. Tonight's so good. We can do tonight again. We can do tonight.
Det här är ju right up my alley. Men jag tänker att du ser inte så berörd ut.
Guy Sebastian, jag tycker inte han säger mig inte så mycket. Jag tycker han är bra i...
Han är en guy som heter Sebastian.
Ja. Han är fin, han är jättebra i The Voice i Australien tycker jag. Men alltså, jag tycker han inte så.
Australien hade ju två väldigt bra år. De hade ju det året med honom och sen så året efter med Dummy In. Kommer du ihåg henne?
Är det hon som svaja tillbaka och fram tillbaka?
Nej. För sen gick det ut för. Alltså de här två, Dummy In kom ju, det var nu var Eurovision i Stockholm. Sound of Silence, en asiatisk tjej.
Sounds of Silence.
Nej. Men sen så tycker jag inte Australien har varit så bra efter det.
Och jag tycker kanske inte att de hör hemma i Eurovision heller.
Tycker du inte?
Ja, men det är någonting som inte som klingar fel med det här.
Men det ligger ju väldigt nära
i
Europa.
Jaha, och bidraget från Bangladesh är det. Something doesn't sound right.
Jag tycker det är trevligt att vi inkluderar.
Ja, men alltså, men det är ju, okay, men det är som att vi ska bara ta med alltså Östersjö och Hallsberg i Stockholmsmästerskapen. Det fattar inte vad det är. Det är konstigt.
Det är lite konstigt. Men så länge de levererar bra låtar så är det okej.
Okay. Ja.
Jag tycker det skulle vara en extra kontroll på dem.
De har inte gjort det.
Två första åren.
Ja. Och även Turkiet är inte heller så mycket.
De har inte varit med på taget.
Nej, Israel väldigt lite. Mm. Eller hur? Eller? Mm. Azerbaijan
också väldigt lite i Europa.
Eller Azerbaijan.
Jag tycker att vi ska gå in i det. Spela din andra plats nu istället.
Ja, jag har två stycken tvåor. Jag ska inte tänka lite här nu. Men nu det är två stycken ballader. Ja, då vet jag inte. Kanske du får välja vilken du tycker. Så här.
Jag tycker ballad ett.
Ja, båda två är franska. Mm-hmm. Jag har en förkärlek till franska. Och jag ser det också när jag tittar på mina alla alternativ här så är visst genomgående att de är sjungna av snygga män.
Jaha,
jag vet inte vad det är. Jag fattar ingenting. Men om jag spelar en liten kort sväng på bägge två, mm-hmm, så kan du få bestämma vilken jag ska ha som två.
Just det, och då får vi höra hela den sen. Nej. Då, eller?
Ja, det är andra chanser. Okej, så är det första.
Il y a des blessures qu'on devra oublier, tellement de ratures qu'il faudra effacer, souffler très fort pour que s'envole de nos cœurs la rancune, et puis faire tomber les barrières une à une. À chaque pas que l'on fera, à chaque geste qu'on offrira, ce sera le début d'un autre demain. Dans chaque mot que l'on dira, dans ce futur qu'on construira, c'est l'amour que dessineront nos mains.
En supergulliga Jonathan Serrada.
Vilket år var det här?
2004. Okay. Magiskt.
Aldrig hört.
Aldrig hört. Med skojar med, men det, är, alltså, det var ju så bra som man lite surt just där när han skulle sjunga live. Så det kan vara därifrån nu.
Aldrig hört det. Zooma ut.
Men videon var väldigt bra. Eller så kommer den här.
Elle a toujours un peu de vin, quelques fruits, un peu de pain, pour les années qui ont faim. Mama Corsica. Elle a le cœur grand comme le ciel. Elle est sincère comme elle est belle, Mama Corsica. Elle est comme ces vieilles dames en noir qui portent en elles leur histoire, Mama Corsica. Il paraît même que le bon Dieu, il en était fou amoureux, en la dessinant de ses doigts.
Gillade den mycket bättre.
Patrick Fiori. Ja.
Vilket år var det då?
Det är, jag kan faktiskt inte. Jag tror det är 89, 90 någonting tror jag. Mm.
Jag gillar den bättre.
Har du inte hört den heller?
Nej, jag har inte hört den heller.
Men just, alltså, du skojar med mig.
Nej, men det där var nog år när jag zoomade ut lite från Eurovision.
Hur har du zoomat ut? Det är ju din största hobby.
Ja, jag vet.
Jag förstår, det är som att bara jag tycker om mat.
Det kanske var skottår. Och då har jag stått över.
Okay. Mm. Så min andra plats är alltså Patrick Fiori med Mama Corsica.
Fantastiskt.
Vet du vad han är ihop med? Eller var ihop med i alla fall. Nej. Han var ihop med Lara Fabian.
Oj.
Mm.
Hon var också med Eurovision en gång, va?
Ja, med Quar.
Ja.
Ja. Men, alltså, men de kom in en gång på en gala i Frankrike. Uh-huh. Och ingen visste att de var ihop. Nej. Och så sjöng de Hymne d'amour. Alltså hon börjar sjunga och så kom han in och folk bara, det blev alltså, de bara what the fuck, och så kysstes de i slutet och så var så här, och de bara, folk bara, alltså vi gick upp i en högre enhet, det var så jäkla häftigt.
Gud vad coolt. Mm. Okej, okay, nu kommer min första plats.
Sista plats.
Nu kommer min första plats. Och det här är en låt som jag inte tyckte fick en fair chans. För att den var nämligen med och tävlade 2020 när Eurovision ju ställdes in.
Ja, just det. Mm.
Och den här är kanske en liten otippad låt för att vara Gabriel Fors, men jag älskar den här låten. Jag blir på så bra humör och jag blir så glad när jag hör den här.
Om det är hårdrock nu så dör jag.
Det är inte hårdrock. Nej. Men inte hårdrock. Den går så här. It's gonna take more than one margarita. I'm gonna call you my sweet señorita. I'm gonna leave up the night only with ya. All you have to do is to be ready for some action now. To be ready for some action now. Uno, uno, dos, dos, cuatro, cuatro. Uno, 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 dos, dos, cuatro, cuatro. Uno, 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 dos, dos, cuatro, cuatro. All of
the Det var verkligen oväntat, kan jag säga.
Eller hur?
Ja, men hur sjukt.
Jag älskar den här låten.
Men vad är det för låt? Är det något spanskt?
Nej, det här är Ryssland.
Och men, i dessa tider går
i dessa tider. Men då ska jag säga att den här gruppen Little Big, de har varit emot kriget sedan dag ett. Mm. De är en av de få ryska artisterna som har stått upp och varit emot kriget. De här är ju jättestora i Ryssland. Det här är en av Rysslands allra
Little
största
bigger.
Little Big. Av deras allra största grupper. Jag älskar den här låten. Och den här, kommer du ihåg den här videon?
Nej.
Nej, men du måste titta. Den här videon är så fantastisk.
Är det Abercrombie?
Nej.
Video typ. Nej, nej, nej.
Kommer du inte ha låten heller?
Nej, jag såg
inte. Vad bra att du fick en påminnelse då.
Verkligen. Mm. Alltså, jag var så smått ut det året.
Mm. Jag förstår.
Ja. Jag tror att de flesta kommer att känna igen min första plats. Mm. För att det här är ju en låt som...
Euphoria.
Nej, nej, nej. Inte Euphoria. Det är en låt som inte har vunnit naturligtvis, men... Men det här är som någonting som har satt Eurovision på kartan på något sätt. Det finns ju en del av som har blivit större än sig själva, som är större än Eurovision. Mm. Alltså Celine Dion har blivit större än Eurovision. Så, som det, just det. ABBA blir större än så här. Men och så tycker jag också att den här har blivit större. Och den har fått liksom ett eget liv. Trots att den kom sjua sitt år.
Får jag gissa innan?
Ja.
Är det Gina G?
Det är faktiskt inte Gina G.
Nej.
Men det kunde vara det, för det är exakt samma sak. Mm. Det är också mycket större. Mm. Jag känner Gina G. Vi har ju dansat ihop.
Har ni?
Ja, visst du det?
Har du berättat.
Va? Vi var ju på Pride, gjorde jag var ju bakgrundsdansare till det henne tillsammans med Andreas Durfelt. Mm, kul. Mm. Andreas Durfelt, har du stukat tummen förresten?
Stackarn.
Ja, stackarn.
Vi skickar ut en shoutout till honom.
Det ska jag verkligen göra. Krya på dig. Här kommer den. Gente di mare.
Skojar du med mig? Det är min favoritlåt alla kategorier. Navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura. Per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli. Del mare abbiamo le profondità. E donne freddolite negli scialli. Che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia. Ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare. E quando ci fermiamo sulla riva. Ja, alltså det här glädjer mitt hjärta så mycket. För att det här är ju alltså en av mina absoluta största favoriter som någonsin har varit med i Eurovision.
Umberto
någonsin. Men jag trodde aldrig att du tyckte om den här så mycket.
Va? Skål. Skojar du?
Nej, det trodde inte jag.
Alltså, det är, alltså jag dör för den här låten. Mm. Alltså, folket vid havet, mm. de sjunger till och med om dig. Alltså, du bor ja, nere vid Mallorca.
Solar och solar.
Du ska ha en signatur med dig. Ja. Varje gång du kommer in i ett rum så borde det vara den här låten som går på direkt.
Bara. Alltså, varför kommer inte de och gästar årets Pride?
Varför ringer vi inte till dem?
Det måste vi göra.
Vi ringer till de två. Vi ringer till Gael och Galit. Mm. Från, hur kul var det? De kom från Dele Chamele. Hur kul. Och då hela ryska, vet du det, Little Big.
Nej men Lig, alltså på riktigt, om Umberto Tozzi och Raff skulle komma till årets Pride så skulle jag dö.
Ja, jag med. Om de har samma börja hår så här bara.
Eller en, och om han fortfarande var typ 18 år.
Ja precis.
Fick inte så stor chans eftersom han var den 1987.
Kan ni komma om ni ligger där nu som ni gjorde på 40 år sedan? Vi skickar era barn. Kan de sjunga
era låt?
Kan ni sjunga dem från havet? Ja, men kanske lever det. Kanske lever ner det. Kanske man smittar av sig brunbrända och fina och har saltat hår.
Jag var helt besatt av Raff sen. Ja, alltså, jag köpte hans skivor och jag kunde alla texter på hans skivor. Jag tyckte han var fantastisk. Mm.
Jag ville bara göra en honorable mention här bara, så här, som inte fick plats på listan dessvärre nu, för vi fick bara ta tre eller fyra typ eller fem. Mm. Så här, och det är ju ändå Thomas Forsner också med Nora en Liv.
Ja.
Alltså man får inte bli bortglömd, man kommer in med lila kostym och sjunger
Hashtag never forget.
Never forget. Nej. Han kanske också kan komma.
Kanske också.
Hur kul om Thomas
Forsner. Vi kanske måste börja ta tag i det här nu, det är augusti som Pride är.
Då kör vi. Mm.
Jag måste runda av, för nu ska jag åka och byta däck på bilen.
Det var kul.
Vi tackar så jättemycket för dagens avsnitt. Vi säger bara
hej då!
I säng med Tobias Gabriel.
Det här var en produktion ifrån Pod Agency.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.